småländska blir det i det här avsnittet.
Mm.
Jag är ingen dialekthärmare, så jag ger mig inte in på att härma småländska. Kan du göra det?
Nej, jag kan ju härma småländska, men det är ingenting som jag gör direkt med någon större glädje. Så. Mm.
Nej, men det ska bli kul att prata om småländskan.
Ja, det ska bli intressant. Ja. Småländskan har ju kommit till oss bland annat genom Astrid Lindgrens verk, kan man säga, då, Emilie Lönneberg. Det är väl där som många har hört småländska.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Men en skåning och en göteborgare som pratar om småländska, det räcker inte.
Nej, det räcker inte.
Vi måste ha en gäst, och det har vi. Gunlög Josefsson. Hej Gunlög.
Hej, hej.
Hej, du är professor emerita i svenska vid Lunds universitet. Du är grammatiker och intresserar dig också för småländska. Du har bland annat skrivit boken Småländska, orden och grammatiken tillsammans med Karl-Erik Lundblad. Och så har du väl din egen småländska någonstans i botten, va?
Jo, men visst. Jag har rötter i Västra Småland och visst har jag småländskan med mig.
Mm. Jag har förstått att det är en stor dialekt med flera olikheter. Går du att prata om en småländska?
Den frågan funderade vi ganska mycket på, Karl-Erik och jag, när vi gjorde den här ordboken med grammatik. För det är en relevant fråga. Men vi kom fram till att det går mycket väl att tala om småländska som en dialekt. Men man måste liksom fördjupa tanken lite grann. För det första är det så att dialektgränserna inte brukar följa landskapsgränserna strikt. Och det tror jag stämmer generellt. Och min erfarenhet är att om man pratar med någon och liksom reagerar över den personen säger, så kanske man frågar direkt, är du smålänning, är du skåning, är du västgöte eller så.
Mm.
Och först därefter prickar man in ett mer exakt område. Ha, är det från typ Kalmar eller är du från Växjö eller så.
Mm, mm.
Så att visst finns det stora skillnader inom Småland, framförallt när det gäller satsmelodi, men också stora likheter. Och framförallt är det slående att man hittar många dialektord som är de samma i hela landskapet.
Okej. Okay. Det finns ändå likheter som gör att det går att prata om en småländska. Men man kan också dela upp småländskan då, eller hur?
Mm. Ja, det kan man göra. Det är ett stort landskap.
Mm.
Men nu målar vi med de breda penslarna. Och då kan man tänka sig Småland som en stor fyrkant.
Mm.
Och så drar vi ett streck ifrån det övre vänstra eller det nordvästra hörnet, ungefär vid Jönköping. Och drar vi ett streck rakt ner söderut, så vi hamnar ungefär i Kalmar. Och så delar vi upp Småland då i två delar på det här viset. Och den södra delen, den sydvästra delen, den har ett ganska enhetligt språk, alltså sydväst småländska.
Mm.
Och sen har vi då nordsmåländskan som är från så att säga, nordre gränsen där från Jönköping och mot öster, hela Jönköpings län fram till vi når Kalmar län. Och längst upp i det nordöstra hörnet, alltså i övre högra hörnet om vi tänker oss en fyrkant, då har vi nordöstsmåländska där kring Västervik. Och det är det som du nog tänker på när du tänker på Astrid Lindgren småländska. Mm.
Är det nordöstra?
Det är det nordöstra hörnet.
Mm. Mm.
Och det går upp lite grann, eller in i Östergötland. Och sen, dialekten i mellersta Kalmar län, den har influenser från de olika hållen. Den liksom är inklämda mellan nordsmåländska och sydvästsmåländska. Det här modell som bygger på Staffan Fridell i Uppsala, som har gjort, inte den här fyrkanten, men som har delat upp småländskan i de här varianterna.
Just det, men då kan vi prata om sydvästsmåländska, nordsmåländska, nordöstsmåländska och sen har vi liksom Kalmar. Eller?
Ja, men så kan man göra.
Ja.
Vad är det nu som är speciellt? Om vi börjar med sydvästsmåländska, så är bland annat det här genitiv på A, att man för Eriks bil säger Erika bil eller Eriks bil eller Erikas bil.
Mm-hmm.
Det var vanligare för, men det förekommer faktiskt fortfarande. Johans häst blir Johanna häst.
Mm.
Det är ett gammalt fornsvenskt drag som lever kvar i den här delen av landskapet, som är ganska konservativt.
Mm.
Och sen kan man inte hoppa över ären.
Nej.
Eller rättare sagt, man kan hoppa över ären.
Ja, det är det man kan i småländskan.
Precis.
Det är det här första tostan i mass som
vi
känner till.
Ja, första tostan i mass, det är Smålands nationaldag. Då äter man marsipantårta.
Mm.
Och det gör ju att vissa ord låter likadant. Det är ju inte så att R-et tappas i alla positioner. Men vissa ord låter likadana, till exempel ton och ton, som då betyder både ton som man kan klättra upp i och en ton i musiken. Ton och ton och spott, idrott och saliv låter likadant.
Just det.
Men man ska inte tro att R är borta.
Nej.
Därför att ibland så smittar det av sig på vokalen som kommer efter. Så även smålänningar som saknar det här R-et, eller som inte brukar uttala det, skiljer mellan höna och höna. Väna, värna.
Ja, just det. Där finns det en skillnad, ja.
Bök. Gökbök till exempel. Och buk. Och så ibland så kommer det in ett litet E-ljud. Man kallar det för en vokalisering där istället för det här R-et.
Men de där liksom, första tostan i massuttalet, finns det inte i de mer nordliga varianterna av småländskan?
Nej, allra längst upp i nordöst så har man faktiskt supradentala, alltså det där sammansmälta ljudet fort och bort och kort och så vidare. Så det finns där. Och sen har man även i vissa positioner i ordet, om vi talar om nordöstsmåländskan, så har man ett speciellt R-ljud. Man talar ibland om Västerviks R-et. Man talar räv, så talar man om väv. Det är faktiskt ett bakre R-ljud som rrr. Men så rundar man munnen så att det låter lite grann som ett O också samtidigt. Och ibland skriver man det som ett O och man försöker skriva dialekt. Och ibland så skriver man det som ett W, för det låter lite grann som engelskans why, where, when och så vidare.
Och man kan väl lägga till att Småland, när det gäller R-ljudet, så är Småland liksom ett övergångsområde. Alltså man har då bakre R söder om Småland kan man säga och främre R norr om. Och då är det inte så konstigt att det blir lite olika uttal i just ett sånt övergångsområde kanske.
Det är lite kul att lyssna på folk som kommer från det här området och höra hur de löser det här problemet med att egentligen så vill man uttala R i någon form. Man kan lyssna på Annie Lööf till exempel, har gjort det. När hon talar så löser hon det här problemet med R på olika sätt. Hon, ett och samma framträdande, så finns det olika sätt att klara av den här R-lösheten i vissa av de här orden. Hon gör på lite olika sätt. Ibland har hon supradentaler, precis som jag har. Och ibland så uttalar hon R-et och...
Gunnla, jag tänkte, finns det något annat vi borde plocka fram, något utmärkande drag för de andra varianterna av småländska?
Ja, alltså om vi tittar på nordsmåländska, och det finns på andra ställen också, så det är ett kort U-ljud ofta som ett O-ljud, så sjunga blir sjunga. Hugga, hugga. Och i ljudet uttalas ibland när det är kort som ett EU, så fisk blir fäsk, sliten blir sleten, och i vissa fall även med ett tjockt L upp i norra Småland, sleten.
Ja, det låter nästan lite göteborgskt ju.
Ja, det gränsar ju till Götamålet. Alltså att det är ju liksom Västergötland kan man säga.
Ja, visst är det det. Och man har även det här la som ni väl känner igen från Göteborg. Det känner ni igen.
Ja, det gör vi.
Och det är inte bara något som hör till göteborgskan, utan hör även till nordsmåländskan.
Om jag inte har missförstått något nu, så har vi missat att prata lite om Kalmar-dialekten.
Ja, det är väldigt mycket som påminner, eller som finns i de andra dialekterna också. Men speciellt är det här uttalet för nyckeln och cykeln, så blir det nyckeln och cykeln.
Hur kommer det sig då att småländskan låter så olika i olika delar av Småland?
Det har du ju varit inne på, Henrik, att dialekterna har liksom påverkats från omtilliggande områden. Och då brukar man anta att sydvästsmåländskan här under det här strecket som vi drog alldeles i början, det är påverkat av skånska och danska, det är de sydliga målen. Och sen stannade den påverkan på någonstans mitt i Småland, och nordsmåländskan är påverkad av götamålen. Även sydöstsmåländskan är påverkad av östgötskan då förstås, för det är östgötskan som gränsar alldeles intill. Och dialekten i mellersta Kalmar län är då påverkad från dialekterna runt omkring. Och sen kan man ju fundera på varför det har blivit ganska konservativt i sydvästsmåländskan. Jag funderade på om de sydvästsmålänningarna var särskilt konservativa till sin läggning, men det tror jag inte.
Alltså Göinge är ju likadant på andra sidan, så skånska gränsområdet där, Göinge, gränsar mot sydvästsmålänska, det är också konservativt, och det har väl varit en gränszon ganska länge mellan Sverige och Danmark.
Och längre högre upp så har du ju Sydsvenska höglandet som också har varit glesbefolkat. Och, så att det är väl kanske det som har gjort att det har varit ett rejält gränsområde.
Ja, men bra. Gunlaug Josefsson, du ska stanna kvar och hjälpa oss att svara på några lyssnarfrågor. Vi har fått en fråga från Annika som skriver att hon är född och uppvuxen i Småland, vid Smålands stenar som ligger 5 kilometer från Hallandsgränsen och 5 kilometer från Västgötagränsen. Hon skriver, jag lyssnade just på ett språketprogram från januari 2023 som handlade om språket som äger. I slutet av programmet tog ni upp västsmåländskans A-genitiv, Erika, bil etc. Känner väl igen detta hemifrån, men jag blev lite förvånad över att ni inte i samma veva tog upp Hansa bil och Hennasa bil. Jag tror till och med jag har hört formen Hansasa bil. Skulle vara kul att höra mer om dessa former, hälsar Annika. Ja, Gunlaug.
Först så är det där med Erika och Johanna bil och så vidare, A-genitivet. Och så ibland Erikas bil och Eriksa bil och så vidare.
Mm.
Och det här med Hans och Hansa och Hansas och så vidare, det hänger ihop med det, tror jag i alla fall.
Mm.
Jag gjorde en undersökning om det här 2009 och fick mycket hjälp från hembygdsföreningarna. Och tyvärr så gjorde jag bara undersökningen i Småland och skulle naturligtvis ha sträckt ut den i Västergötland och Halland och så vidare. Det hanns inte med just då. Och frågade människor som hade känsla för A-genitiv. De behövde inte, så att de liksom kände igen det här med Hans, Erika bil och så vidare. Även om de inte använde det själva. Och då fick jag fram att 37% använde Hans, men 41% är Hansa.
Mm.
Och så fick vi formarna Hansas och Hanses.
Mm.
Och Hansessa också. Det var bara någon enstaka. Och jag funderade mycket på vad det kommer ifrån. Men jag tänker så här att hennes hette i fornsvenska, eller i den fornsvenska formen henna. Och det är den dialektala formen i det här området. Henna bil, alltså hennes bil.
Mm.
Så där finns ett A. Så finns det ett A-genitiv Erika bil eller Johanna bil.
Mm.
Och så finns det samtidigt ett genitiv S som seglar runt i medvetandet. Som man sa, det svensk bil och fiskens någonting. Mm. Så vi har 2 stycken genitivmarkörer. En som är märkt för dialekt.
Mm.
Och en som är liksom ren genitiv, om man får nu generalisera. Och jag tänker mig att när man använder Hansa istället för Hans, så utjämnar man paradigmet så att man får en parallellitet mellan henne och Hansa. Då använder man den här dialektmarkören. Och sen så har det blivit ett ord som i sin tur behöver en egen genitivmarkör. Och då lägger man på Hansas.
Precis, för det blir ju som att man gör genitiv 2 gånger, eller hur?
Ja,
ja.
Fast A är mer märkt för dialekt och S är nog ganska omärkt för dialekt. Så, att säga. Så det är lager på lager.
Ja. En småländsk variant på genitiv.
Ja, precis. Ja.
Men då har Annika fått ett svar här. Vi ska släppa in en lyssnare i programmet och det är Åsa Svensson. Hej Åsa!
Hej! Jo, jag undrar om det småländska uttrycket i bare, som är mitt favorituttryck.
Mm.
Jag upplever att när jag använder det så förstår inte folk vad jag säger. Och så måste jag förklara. Och då är det att jag använder alltid det bara när jag pratar om att jag äter någonting i bare. Någonting som kanske i vanliga fall brukar ätas med någonting annat. Typ, jag åt grädde i bare. Eller jag åt gurka i bare.
Okej.
Men det känns som man inte kan använda den om mat som man i vanliga fall bara äter för sig självt. Typ, man kan inte äta en banan i bare. Och då undrar jag, finns det liksom fler användningsområden? Eller är det så här man använder det?
Mm.
Och använder det på andra ställen eller bara i Småland?
Mycket bra frågor. Vem vill börja? Är det Henrik som ska börja?
Jag känner inte igen det här uttrycket i bare, men jag har ju med mig i tomme. Om man till exempel sitter framför tvn och tittar på tv och så ska man gå till köket och sånt, så ska man inte gå i tomme. Det vill säga att man ska ta med sig någonting tillbaka då.
Mm-hmm.
Så det påminner väldigt mycket om det här i bare, och det är nog en gammal akkusativ form.
Och gammal då, eller?
Ja, och gammal.
Ja.
säkert ganska gammal. Och vanligtvis så tar ju vanligtvis dativ i fornsvenskan och så vidare. Men här tror jag att det tar accentiv därför att det inte är ett befintlighets i, utan snarare liksom någon slags riktning eller så. Mm. Och i bare, då är det ju bar som alltså adjektivet bar som ligger bakom, helt enkelt då. Och i betydelsen då att utan någonting annat till.
Mm. Gunnlög, vad säger du om detta uttryck i bare?
Det är jätteroligt. Jag använde det faktiskt i Lund på jobbet för några veckor sedan. Lite grann sådär på test. Och bara för jag funderar på, är det någonting som folk använder eller i allmänhet? Finns det i riksspråket eller är det någonting som är småländska? Och så sa jag det och så tittade folk på mig som de inte begrep någonting. Och då förstod jag att det här var någonting som var dialektalt. Så det är dialektalt. Och jag känner mycket väl till användningen. Och jag, Åsa, jag tycker att du har fångat det jättebra. Man äter ju någonting i baren när det brukar vara någonting till. Ett exempel, vi har en inspelning från 50-talet från Räftele. Där det är en dam som berättar att hon gav sig iväg på en släte kopp kaffe. Och sen drack jag en kopp mjölk i bare. Och det var det att man oftast brukar ha en kopp mjölk med smörgås till. Och kaffe brukar man ha något dopp till, förstås. Mm. Så att den känner jag väl till. Jag tror till mig som sagt att jag använder den produktivt. Inte bara när jag befinner mig i Småland. Och vi har hittat exempel som att vara i klämme mellan två stora stenar och 150 kronor i öke. Mm. Och komma till kalas i tid. Och det där att man ska inte vagga vaggan i tomme, som är det är otur att vagga vaggan utan att det är något barn i. Så det här uttrycket känner jag igen. Jag tycker vi gott kan försöka sprida det till resten av svenskan också.
Det tycker jag verkligen, ja.
Ja.
Ja, men vad fint att två smålänningar kan enas om det. Men ett typiskt småländskt uttryck då, verkar det som, enligt era erfarenheter i alla fall.
Det är ju svårt att säga. Om det skulle vara intressant att undersöka om det finns i Västergötland.
Mm.
Och om det finns i halländska.
Mm. Mm. Och jag har det ju då i tomme, har jag ju från min dialekt. Liksom, så. Så jag skulle tro att det uttryckas den här konstruktionen i och så någonting som slutar på e i tomme är bara att det är en konstruktion med språkhistorisk bas.
Mm. Men Åsa, vad säger du om det här då?
Väldigt kul att liksom, för min instinktiva känsla varenda gång jag måste förklara det här när jag använder det och ingen förstår mig är ju att det handlar specifikt om mat. Och så har jag känt, hittar jag på det här eller stämmer det? Men då känner jag att jag liksom inte gått runt och ljugit för folk. Utan...
Ja, men vad bra, Åsa. Du är inte ensam.
Det är kul.
Ja. Tack så mycket för att vi fick ha med dig här i språket. Har du också en språkfråga? Ja, men mejla den gärna till språket@sverigesradio.se. Vi har fått en fråga från Göte i Oskarshamn som skriver så här. Under min barndom mellan 3-7 år fanns det vuxna i min omgivning som kallade mig för onati eller onati. Jag gissar att det var en dialektförvanskning av oartig. Att det inte var avsett som beröm framgick av tonläget. Det här utspelade sig under åren 1945-1948 ungefär. Mina försök att få reda på vad onati betydde har misslyckats. Har ni på språket några tips? Mina egna funderingar har landat på orden olydig eller möjligen vanartig. Och dialekten det handlar om då var den småländska, från den småländska östkusten. Ja, vad säger ni om det här ordet? Onati eller onati?
Jag tror det är onati.
Mm.
Och det är ett sånt ord som vi hittade både i norr, i Tjust, då är vi uppe i norra Kalmar län, och nere i Albo, alltså i södraste delen av Småland. Så det är nog ganska vanligt. Jag tror inte att det är, eller rättare sagt, det här är inte min utan Karl-Erik Lundblads tanke, att det är snarare ondartig.
Mm-hmm.
Och artig handlar ju om sätt, så att säga. Men det är ett ond i början och det har fallit. Precis som det faller i andra sammanhang också. Hund kan uttalas som hund, där det liksom försvinner. Så vi har onartig. Och onartig kan det ju bli också, förstås. Och det här illustrerar ju att det är ett problem när vi försöker skriva ner ett dialektord, för det ser så konstigt ut.
Ja.
Och vi vet inte hur vi ska uttala det och så vidare. Men jag är ganska övertygad om att det är ondartig vi ska tänka på. Ja, och ond ska väl inte ses som ond, syndigt ond, utan ond kan ju också, man har ont, då handlar det om smärta. Så ond är väl mer i allmän bemärkelse, att man är lite busig kanske.
Ja, ouppfostrad och lite kanske elak till och med.
Och vad sa du nu för område då som det var, fanns?
Alltså vi hittade belägg för detta i norra Kalmar, i Tjust, alltså den nordligaste delen av Kalmar län, den nordöstligaste delen där. Och i Albo som är den sydligaste delen av Småland,
just det.
Kronobergs län.
Mm. Ja, men då har också Göte fått svar på sin fråga. Och Gunlög Josefsson, jag tackar så mycket för att du ville vara med oss här i Språket.
Tack själva, det var jättetrevligt.
Hejdå.
Tack ska du ha. Tack, hej hej.
Hej, hej.
Ja, men du, vi går vidare här i vårt småländska avsnitt och har fått en fråga från Margareta i Eksjö som undrar över vårt småländska ord klök. Mm. Känner ni till det? Det betyder att en växt är frodig. Finns det nämnt någon annanstans? På Google verkar det okänt.
Ja, det här är ett ord som är faktiskt är ganska välbelagt i de här källorna som jag brukar titta i då. Till exempel i Ritz dialektordbok och i Svenska Akademins ordbok. Men inte som klök då, utan som klak.
Jaha.
Och klåk. Och så här. Det är ju så här med vokalerna, dialektord, att de kan skifta lite hur som helst. Så att om man hittar ett dialektord klök, så kan man leta efter det också som klok och kluk och klåk. Alltså man kan byta vokal i ordet.
Eller? Man får vara lite kreativ där i vokalerna då.
Ja, eller man kan sätta en liten asterisk om man i SOBs sökfält, så får man upp alla möjliga vokaler där.
Proffstips från Henrik.
Ja. Mm. Och det finns också i den här syd- och västsvensk dialektdatabas. Mm. Och då faktiskt får man klök eller klökar. Och betydelsen är då precis som Margareta anger, alltså frodig, grönskande, snabbväxande. Någonting sånt där. Mm. Och i Ritz dialektordbok så står det klak eller klåk eller klök. Frodig, fet eller välgödslad och så vidare då.
Men är det ett adjektiv?
Ja, det är det. Man kan undra var ordet kommer ifrån. Och då finns det en etymologisk angivelse i Svenska Akademins ordbok. Och då säger de att sannolikt verbal adjektiv till ett urjamanskt klakan, ljuda och smälla. Vilket är lite konstigt.
Mm.
Så klak kan också betyda skör och bräcklig och svag.
Motsatt.
Ja, precis.
Ja. Ja.
Det finns ett exempel här från 1918. Annan dagens morgon hade Elgena känt sig så klak i benen.
Mm.
Svag i benen. Ja. Då. Så då har vi ett ord liksom som både kan betyda då typ svällande av livskraft och frodig och sånt här. Och också skör och bräcklig och svag. Och hur man ska få ihop den betydelseutvecklingen, det är inte så där självklart. Men jag tror att SOB knyter det till att det här, om det är ett ljudhärmande, så dels så kan det vara ett väldigt starkt ljud och då kan det övergå i stark och mäktig och så vidare. Men det kan också vara ett ljud som betecknar något som bryts av, som knäcks liksom då.
Mm-hmm.
Ett klak. Och då skulle det betyda utvecklat till skör och bräcklig och svag. Det där blir inte jag övertygad av. Det är etymologiskt resonemanget faktiskt. Det måste jag nog säga. Men man kallar ju sådana ord ibland för kontronymer. Alltså ord som kan ha båda betydelser.
Mm. Men det klök som Margareta är ute efter, det finns belagt i alla fall.
Ja,
ja.
Och det betyder det frodig, grönskande, stor och stark. Och...
Men är det just ett småländskt ord eller är det mer ett gammalt ord som finns på andra ställen också?
Det är nog ett ord som finns på lite olika ställen då, både i Östergötland är det belagt och i Småland är det belagt.
Mm. Vi lämnar klök.
Och klak.
Och klak.
Ja.
Och vad är det mer?
Klåk.
Klåk.
Ja.
Ja. Vi ska gå vidare med småländskan här och har med oss lyssnaren Maja Sönne. Hej!
Hej! Jag reagerade för några år sedan när ni pratade om ordet för får, söa och söna. Och blev liksom lite chockad av att det inte var så vedertaget eller man kunde inte hitta så mycket om runt Värnamo-takten och liksom längre upp i Småland än vad som var. För där jag är uppvuxen är nära Västgötagränsen, väster om Värnamo, så är det ett ord som jag är uppvuxen med. Det är inte så att jag kanske använder det jättemycket idag, men mina föräldrar och alla andra runt liksom har använt det och så hörde jag mig för lite. Och folk i Västra Götaland har koll på ordet, eller nära gränsen liksom.
Mm.
Men inte så mycket åt Halland.
Och det betyder alltså får.
Ja.
Hur säger man? En söa? Nej.
Oftast så blir det att man pratar om dem i plural.
Ja, just det.
Så att man säger, det är inte ofta man pratar om ett får. Men då blir det ju söerna.
Så det är ungefär som höns, att det är ett massord.
Okay. Mm. Men Henrik, vad säger du om det här då?
Det här är ett ord som går tillbaka väldigt långt tillbaka i tiden från västnordiska och sånt här. Så att det är lite konstigt. Jag känner mig som att jag kanske hade en dålig dag på jobbet om jag inte knöt ihop det här på något sätt. Men det är ett ord som är faktiskt ganska välbelagt i nordiska språk överhuvudtaget. Och det är ett väldigt gammalt ord. Det första belägget vi har på skriven färöiska är från slutet av 1200-talet. Jag tror det är från 1298 eller sånt. Och det finns ju en Lunds universitetsbibliotek. Och det heter Seida brevid. Och det betyder får brevet kan man säga. Så Seida är då den tidens färöiska för får. Och det är naturligtvis samma ord som sör, söder och sådär.
Så då har vi belägg från 1200-talet?
Och det är äldre än så också. Det finns ju från västnordiska då saudr. Och sånt här. Så att det är ett riktigt gammalt ord som går tillbaka till urgermanska skulle jag gissa då.
Mm.
Men det kan ju vara så att jag inte har hittat så mycket just när det gäller småländska. Men det finns också i Svenska Akademiens ordbok, men då får man slå upp söd, S-Ö-D.
Okay.
Och där finns det då som, och anges som utdött. Det senaste exemplet är från 1762 tror jag. Och då i synnerhet om småboskap och särskilt får. Som man kunde säga hästar och söder till exempel kunde man säga då på 1500-talet eller någonting sånt. I andra områden så finns ju inte sö kvar då, som man säger smale istället. Så att man har då liksom kor och så har man smale, och smale då omfattar både getter och får.
Okej, samlingsbegrepp på något sätt.
Ja, så man vill gärna ha ett sånt här samlingsbegrepp, för det som man då boskap, alltså större djur, och så har man de här små som ränner runt som man inte behöver fundera så mycket på alla gånger. Och då har det blivit så att i Småland så har man kanske inte haft så mycket getter, det vet jag inte, men det har kommit bli så att det betyder bara får i princip.
Mm. Men du, Maja, menar att det är ett aktivt ord idag?
Ja, jag vet inte exakt hur det är i min ålder, jag är ju runt 30. Jag har bott på rätt många andra ställen efter så, men utav de som i alla fall är 50 plus, de säger, och fortfarande bor på landet då, får jag väl ändå säga, och har får
och använder det. Du hade gjort en egen liten undersökning och kollat i att i Västra Götaland så används det, men inte i Halland.
Men jag kollade runt lite så med bekanta som bor i omkretsen bara för att kolla av lite. I min ålder då kollade jag. Och de som är på andra sidan Västgötagränsen mot Tranemo och det hållet, de hade ju stenkoll på vad det var. Men inte mot liksom Halmstad-hållet.
Mm. Henrik, vad ger du den här språkvetenskapliga undersökningen?
Den är toppen tycker jag.
Ja.
Alla språkundersökningar är bra bara man gör dem.
Ja, precis. Ja. Men kan det ligga något i det då, tror du, att man kanske inte har det ordet i Halland då?
Ja, det kan man väl göra.
Ja. Maja, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
Tack ska ni ha.
Hej då.
Tack.
Vi ska ta oss till sista frågan.
Okej.
Okay. Den kommer från Sofia och Martin. Och de skriver: vi var ute och cyklade i Småland i helgen och blev förundrade över flera ortnamn. Horkarlamosse, Horsarp och Horhult. Betyder hor något annat än vad vi känner till idag? Eller vad har hänt i den småländska landsbygden? Undrar Sofia och Martin.
Det är en bra fråga. Det är lite konstigt. Då kan vi börja med Horsarp och Horshult, som du säkert uttalas, och inte Horsarp och Horshult.
Jag ber om ursäkt för
att
uttala.
Nej, men det är svårt att veta, liksom, för att det då att vi känner till ordet hor och tänker oss att det är knutet. Men det finns ett gammalt frånsvenskt ord, horse, som vi känner igen från engelska. Horse.
Ja, häst.
Häst, ja. Så att när det gäller Horsarp och Horshult så har det säkert med häst att göra. Horshult är då hästskogen eller någonting sånt där.
Mm.
Så att det kan man säkert knyta till häst. Men horkaramossen då, det är ju lite svårare att knyta till någon häst, utan då är det säkert horkarl som ligger bakom, alltså en horkar, en otrogen man helt enkelt då.
Kan det inte vara som en häst, någon som jobbar med hästar?
Ja, det skulle jag inte tro.
Nej. Okej, Henrik, vi har gjort ett helt avsnitt om småländska.
Ja.
Det var jätteroligt tycker jag.
Ja.
Jag har lärt mig massor.
Och precis när vi pratade om norrländska så sa vi att vi måste dela upp norrländska i olika sådana. Men man kan prata om den här regionen där det talas då norrländska dialekter, så talar vi om norrländska. Och precis kan man säga om småländska, att det är den regionen där det talas olika småländska dialekter.
Så säger vi.
Ja, så har vi lärt oss att det finns fyra.
Fyra, ja. Jag kan inte rabbla dem nu, kan du?
Ja, det kan jag. Det är sydvästsmåländska och så är det nordsmåländska. och så är det nordostsmåländska och så är det kalmaritiska, kalmardialekten runt där.
Du fick godkänt på det småländska provet.
Tack
det
så mycket.
Fick inte jag. Men jag kommer kunna det snart. Tack för idag.
Tack för idag. Tack.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och vill du veta mer om olika dialekter, då har du tur. För vi har gjort många sådana avsnitt och du hittar dem i appen Sveriges Radio. Och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.